Är det regeringspartierna eller Sverigedemokraterna som har gjort bort sig i de interna förhandlingarna om de permanenta uppehållstillstånden?
Och vem vill egentligen ha migrationen som valfråga?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Maggie.
Ja.
I ett halvår eller mer, nästan ett år skulle jag säga, så har du gått runt och sagt att de retroaktiva permanenta uppehållstillstånden kommer bli tidens fall.
Du menar retroaktiva slopandet av permanenta uppehållstillstånd?
Ja, precis.
Alltså att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas.
Exakt. Och du har kanske för sig inte sagt att det ska bli tidens fall, men att det kommer bli den riktigt avgörande svåra frågan. Och nu ser det ju ut så.
Mm. Nej, men jag skulle vilja rätta dig och säga att det har jag sagt sedan hösten 2022.
Alltså ännu längre?
Ja, men jag accepterar ditt beröm, men jag vill säga att det kunde varit ännu starkare.
Det räckte inte med att jag rättade mig själv flera gånger nej. Innan du började rätta mig.
Nej, men det här är ju en fråga. Alltså frågan om hur permanenta uppehållstillstånd ska diskuteras. Det som det har bråkats om de senaste veckorna i Tidöpartierna. Mm. Det som fick Jimmy Åkesson att missa sin egen stora pressträff. När han skulle presentera en tandvårdsreform för att han satt i bråk med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Mohansson. Det har ju varit, det har man ju sett sedan tidigt att det här kommer bli svårt. Och det här, jag vet att när Maria Malmö Stenegård var migrationsminister så tyckte hon att det där var en av de svåraste och jobbigaste frågorna. Det var väl jobbigt redan på slottet?
Ja, det var det. Men du hänvisar till något annat när du liksom landade i analysen att det här blir den stora saken. Vad var det du såg hösten 2022 som fick dig att tänka så?
Nej, men då, och det var ju så himla många frågor som det pratades om när Tidöavtalet kom. En stor fråga var ju bristande vandel till exempel. Det var egentligen kanske den migrationsfråga som debatterades mest och där folk var ute och liksom kritiserade avtalet. Men även när det gällde den här frågan om att, alltså, det handlar ju då om att folk som har befintliga uppehållstillstånd ska bli av med dem. Alltså permanent uppehållstillstånd ska inte finnas längre och då får de antingen då söka medborgarskap eller så får de tillfälliga uppehållstillstånd eller så får de lämna landet. Gunnar Strömmer sa väldigt tidigt i en intervju med Oisin Cantwell på Aftonbladet att han såg framför sig att det där handlade om framtida permanent uppehållstillstånd, att det ska vi inte Sverige ha, men man ska inte bara genom ett politiskt beslut kunna bli av med ett uppehållstillstånd man redan har. Då gick Henrik Winge ut och var jättearg och sa att det här är vi tydligt överens om. Gunnar Strömmer har missförstått och har han inte läst avtalet. Jag ställde då frågan till Ulf Kristersson när vi åkte till Riga strax före jul 2022 på ett Jeff-möte tillsammans. Jag var där för att intervjua honom. Mm. Då frågade jag vem av dem som hade rätt. Var det Gunnar Strömmer eller Henrik Winge? Det kunde inte vara båda. Det var ju två väldigt olika tolkningar.
Just det.
Det här var ju också i samband med att Mikael Ribbenvik, som då var generaldirektör för Migrationsverket, hade varit suttit i 30 minuter och sagt att om jag hade permanent uppehållstillstånd skulle jag bli väldigt orolig, och berättade att Migrationsverket var helt nerringt av folk som var oroliga över att förlora sina permanenta uppehållstillstånd. Mm. Ulf Kristersson svarade då: om jag får börja med brasklappen. Man utreder alltså saker innan man beskriver exakt hur det ska gå till. Man upptäcker då också alla möjligheter och alla brister som finns. Man måste inte vara Axel Oxenstierna för att tycka att det är ett ganska bra sätt att gå på djupet i detaljerna innan man bestämmer exakt.
Han vägrade ta ställning mellan Gunnar Strömmer och Henrik Winge.
Han vägrade ta ställning, hänvisade till Axel Oxenstierna som ju också ägde Tidö slott en gång i tiden.
Som byggde Tidö slott rent av.
Mm. Mm. Nej, men, och då förstod man ju, alltså, det här lades ju sen in. Utredning, man fattar så här, det här kommer inte bli lätt.
Nej, och det har väl hela tiden från moderat håll varit så här, ja men det är svårt med retroaktiviteten.
Vill du höra vad Gunnar Strömmers gamla centrum för rättvisa säger om det här?
Ja, absolut.
Alltså,
inte för att Gunnar Strömmer brukar hålla med dem nu för tiden väl så ofta, men kör.
Jag tror att han inte är helt missnöjd med remissvaret som har skickats in från Centrum för rättvisa, alltså den här advokatbyrån som Gunnar Strömmer startade en gång i tiden. De skriver att det riskerar att undergräva förtroendet för staten och den offentliga förvaltningen generellt. Om de grundläggande rättssäkerhetsprinciperna om gynnande besluts orubblighet och berättigade förväntningar tillmäts en så begränsad betydelse som utredningen ger uttryck för, finns det i praktiken få skäl att förlita sig på att staten kommer att stå fast vid sina tidigare beslut, oavsett om området gäller migration, företagstillstånd, reglering av nyttjandet av egendom eller andra delar av den offentliga verksamheten. Hon fick in lite äganderätt här också, mm-hmm, för att tala till den här regeringen. Men, eller till, liksom,
till Gunnar Strömmer.
Gunnar Strömmers direkt. Själ. Mm. Men och man kan säga att det finns en lång rad remissinstanser som säger ungefär samma sak. Det här riskerar att urholka rättssäkerheten. Det här är oförenligt med de rättsprinciper vi är vana vid. Det här är inte en svensk tradition.
I de senaste veckorna så har ju det här blivit då en akut förhandlingsfråga.
Mm. Mm.
Det är ju för att man i regeringskansliet har hissat upp frågan för ett avgörande på partiledarnivå.
Ja, de här luncherna som kallas IK4, inre kabinettet 4.
Just det. Och intressant nog så var ju inte det där det första IK4 där den här frågan hade försökt, hade behandlats, man hade försökt komma fram till en lösning. Även så att
den
säga
där
då,
gången när Åke som kom för sent till pressträffen.
Exakt, de hade arbetat med den vid tillfället tidigare också. Inte kommit fram till en lösning. Och sen arbetade de med dem vid det här tillfället. Blev försenade, kom inte fram till en lösning. Om man ska förstå någonting av liksom skiljelinjerna här så är det ju dels den då du är inne på med att den principiella frågan om kan en stat ta bort ett beslut som har gynnat en människa?
Men precis, och att ska man göra det så behöver man ha väldigt starka skäl. Alltså det kan man nog göra, men, och det tvistar man om. Men det som remissinstanserna väl är överens om är ju att utredningen inte tillräckligt väl utreder. Kan man göra detta och inte heller riktigt förklara varför det är så viktigt att göra det här. Om det nu är en så kontroversiell lagändring, varför ska den genomföras? Alltså vad är egentligen syftet? Justitieombudsmannen skriver att huvudsyftet enligt utredningen och direktiven är att man ska förmå människor att bli svenska medborgare, men det verkar inte liksom kunna uppnås genom det här förslaget, anser JO. Och dessutom menar JO så har man då förmedlat ett helt annat syfte i medier än att människor ska bli medborgare, att fler ska bli svenska medborgare. Och skriver också att det här är systemfrämmande för den svenska rättsordningen. Några skäl som motiverar detta har inte presenterats. Jag avstyrker att förslaget läggs till grund för lagstiftning. Alltså, det är sällan man har läst en så stark... Liksom, jag pratade med en regeringstjänsteman från ett parti som inte är SD då, för att de sitter inte i regeringen.
Nej, just det.
Som var så här, det här är ju remissslakt.
Ja, men det är det här det blir lite spännande tycker jag, för att om det från början finns liksom en principiell strid mellan egentligen tre partier, alltså Moderaterna och Liberalerna, men även Kristdemokraterna och SD, om så här, kan man överhuvudtaget agera på det tänkta sättet, så verkar det ju som att under de här åren i regering och särskilt nu när det har blivit ett intensivt förhandlingsskede för att man ska bedöma då, hinner vi göra det här innan mandatperiodens slut, ska vi gå fram med en proposition eller inte? Så verkar det mycket mer ha blivit en debatt om processen och om så att säga vad står vad har sagts vid vilket tillfälle. Som man förstår hur SD pratar i de här interna förhandlingarna, det är ju genom att hänvisa till vad man har slagit fast under processens gång. Alltså i Tidöavtalet då, om vi går tillbaka till det första uppgörelsen, Där står det att principen i Sverige ska vara att asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade och institutet PUT ska utmönstras. Och sen skriver man också att en utredning ska se över under vilka förutsättningar befintliga permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas. Och så finns det lite mer text kring det där. Det är ju uppenbart, och det vet vi ju också genom efterforskningar, att det här var på slottet en av de svåraste punkterna. Det här var ju den saken som löstes ut där på natten, fast inte på själva slottet.
På motorvägshotellet.
Utan i en sidoförhandling mellan Moderaternas chefsförhandlare Pelle Clareus och Sverigedemokraternas chefsförhandlare Gustav Gellebrandt på motorvägshotellet Scandic i Västerås över en liten flaska gin och mycket tonic. Det är så de har beskrivit det i alla fall.
Jag tror det var en liten flaska tonic också faktiskt. En liten gin och en liten tonic. Okay. Om jag minns rätt.
Tyckte du att jag var snäll mot dem nu?
Sådana förändringar ska ske inom ramen för grundläggande juridiska rättssäkerhetsprinciper, står det också i Tidöavtalet. Mm.
Det är en viktig punkt som Moderaterna skrev in.
Och det menar väl SD att det gör? Och det menar en stor del remissinstanser då att det inte gör.
Ja, men framförallt menar SD nu att de andra tre partierna under behandlingen av hela det här förslaget har gått med på hårdare skrivningar. Alltså när det här då sen skulle omvandlas till direktiv så menar SD att man ökade skärpan mot att det här verkligen skulle bli ett förslag att genomföras. För i Tidöavtalet står det bara att man ska utreda det, inte att man ska genomföra det. Då var det ett jättebråk mellan SD och migrationsfolket på Justitiedepartementet, alltså Maria Malmer som då var migrationsminister. Och hela första förslaget till direktiv verkar ha kastats i papperskorg. Och sen tycks det ha skrivits om ett förslag. Och i de skrivningarna så adresseras också de retroaktiva förvaltningsbeslutsdiskussionen. Den lever så att säga vidare. Det hade ju annars varit ett tillfälle där departementen och regeringen hade kunnat trycka bort det här till att inte bli någonting annat än en utredning. Utan det finns, menar då SD i de interna diskussionerna, redan här ett tecken på att vi ska genomföra det här.
De rör sig liksom mot då idén att det är förenligt.
Exakt. Mm. Sen hänvisar SD, som man förstår det när man pratar runt i regeringskansliet nu, också till vad som hände i budgetförhandlingen i höstas.
Mm. Finansplanen pratar de ju om.
Yep. Och då man kan ju fundera på här. Här är det liksom rättsstatsprinciper som man håller på och väger. Var dyker finansplanen upp i en sån sak? Jo, det här kommer ju kosta pengar. Och det är en av de sakerna som remissinstanserna också har kritiserat. Att det här leder till...
Det kommer kosta ganska mycket pengar. Mm. Statskontoret, de skriver i sitt remissvar att för Migrationsverket så kommer det här bli en arbetsbelastning i paritet med 2015 och flyktingkrisen då. Det säger Migrationsverket själva inte riktigt stämmer, men att det kommer bli en väldigt hög arbetsbelastning och en hög kostnad.
Just det. Och i budgetförhandlingen i höstas så drev SD och fick in att det sattes budgetposter för de här kostnaderna. Alltså anslag. Och finns det då anslag, då kan man ju inte, menar Sverigedemokrater, nu kommer att säga att det blir för dyrt, eller den ekonomiska frågan kan så att säga inte vara avgörande. Vi har ju avsatt pengar för att hantera det. Därför kan vi genomföra det här. Och så fick man in en skrivning i finansplanen, för där står det: regeringen avser att lägga fram förslag som innebär att vissa befintliga uppehållstillstånd ska kunna omvandlas. Och det får man ju ge dem här, att det är ju en ganska glasklar formulering att det här inte bara är en utredning utan något som ska genomföras.
Mm.
Och som jag förstår diskussionerna nu så är det ungefär på det där sättet de bråkar.
De har
lite lämnat den här principiella frågan.
Jimmy Åkesson sa ju i 30 minuter här en veckan att han ändå kunde tänka sig att skjuta den här frågan till eftervalet. Mm. Att det skulle få bli en valfråga. Det är alltså också ett alternativ.
Ja, men som jag ser det så finns det väl tre möjliga vägar framåt här. Alltså ett är ju att man genomför det i typ sin helhet så som utredningen föreslår det. Ett annat är att man hittar någon slags kompromiss där det liksom blir en ganska lång tidsfrist kanske.
Någon slags övergångsregler.
Exakt. Att alla de som då har permanenta uppehållstillstånd men som ska bli av med det får en ärlig chans att uppfylla kriterierna för medborgarskap.
Som ju också skärps nu.
Precis, så det är ju flera saker som spelar med varandra.
Mm. Och det är ju en ytterligare en kritik som man kan läsa i remissvaren, att nu görs det så många förändringar på migrationsområdet att ibland så samspelar de inte, de motverkar varandra eller de hänger inte ihop helt och hållet, och att det finns ett problem med det.
Och sen är förstås ett tredje alternativ att regeringspartierna säger så att säga nej. Nu har vi gjort utredningen som vi skrev i tidigare. Vi skiter i vad någon skrev i finansplanen. Det blir inget med det här innan valet.
Som Simona Mohansson sa i Agenda igår.
Nej, jag tycker inte vi borde göra det här varken före eller efter valet.
Det tycker du inte?
Nej.
Och då kan de ju absolut hänvisa till den tunga arbetsbördan på justitiedepartementet. Det är jättemånga tunga förslag som ska fram den vägen.
De säger ju att de tycker att utredningen är undermålig. Det är ju det de oftast säger. Alltså det säger ju Ulf Kristersson. Simona Mohansson säger att hon inte vill skicka ut fotbollsmorsorna.
Ja, men och där kanske SD taktiskt har gått bort sig. Alltså jag menar, det här var ju en utredning som SD fick. Alltså, de fick tillsätta utredaren. Alltså inte ensamma då, men de fick ha ett tungt ord med i laget. Och de har ju inte fått så jättemånga utredningar där man kan påvisa att just den här utredaren är så att säga en SD-person eller vald av SD.
Men, ja, men det har ju kanske inte gått så bra när de väl har haft det.
Så kan man ju säga att de skulle nog ifrågasätta om det verkligen var deras utredare, Ruist. Men det är väl en efterhandskonstruktion. Nåväl, här var det ju Josefin Bosvel som var utredare. En jurist som strax före valet 2022 sökte sig till SD och blev anställd som tjänsteman först i riksdagskansliet. Men med syfte att finnas till för att kunna bemanna ett eventuellt samordningskansli. Där hon också började jobba. Men hoppade av efter ett tag. Och fick istället det här utredningsuppdraget. Sen är det ju alltid då en fråga. Hur mycket styrs en utredare av ett regeringskansli? Officiellt ingenting alls. Och det går ju inte att påvisa att SD har styrt den här utredningen in särskilt mycket. Det som går att konstatera är att det som utredningen lägger fram är ju rätt, liksom, ett hårt förslag, ett radikalt förslag. Och där kan det ju finnas en förhandlingstaktisk tanke. Alltså att om utredningen lägger sig högt upp så finns det möjligheter att gå ner sen i behandlingen av utredningen. Och att det är en fördel för Sverigedemokraterna som vill genomföra det här att liksom grundnivån i samtalet i förhandlingen hamnar på en radikal nivå. Men det har ju den möjliga nackdelen att hela utredningen avfärdas som undermålig. Och det är ju det de tre regeringspartierna har försökt under sen den kom egentligen och nu försöker hävda.
Mm. Alltså det intressanta är ju någonstans här, de som inte kan bli svenska medborgare, de som inte kommer uppfylla de här kraven. Det kan ju ha att göra med man klarar inte språket, man är för gammal, man klarar inte inkomstkraven. Det finns ju de som saknar rätt dokumentation för att kunna identifiera sig. Alltså det finns massor av människor som kommer inte klara medborgarskapskraven som har permanent uppehållstillstånd, så att säga hur många. Men vad händer med dem? Och jag tänker att om man har tyckt att det har varit mycket enskilda fall på sistone i debatten om tonårsutvisningarna som har varit lite jobbiga för regeringen, då kan man tänka sig att det kommer komma ganska många enskilda fall efter en sån här lagändring.
Ja, Det rör sig ju om 200 000 människor ungefär, ja. Det här. Så att det är ju jättemycket och det är ett och stort förslag.
Och det är därför det också blir en hög arbetsbelastning för Migrationsverket, för de ska ju då prövas på nytt och sen så ska det överklagas och sen, ja.
Men politiskt då? Vore det en bra lösning för Ulf Kristersson, Ebba Busch och Simona Mohamsson att det här förslaget inte läggs fram utan att det blir en fråga för en valrörelse eller skjuts till efter valet och att Jimmie Åkesson får bedriva valrörelse på att permanenta uppehållstillstånd som har delats ut ska dras tillbaka?
Jag vet inte riktigt. Nej men alltså Liberalerna gör ju uppenbarligen kalkylen att de gynnas av att gå ut och ta strid mot det här. Mm. Moderater och Kristdemokrater förnyser ju lite åt dem och tycker att hallå, det här sköter vi ju internt. Varför sitter Simona Mohansson i Agenda och säger det här? Mm. Ja, det har ju med hennes 1,8% eller vad de nu ligger på för tillfället. Det kommer ju vara en svår fråga. Alltså, den kommer ju inte vara lättare efter valet att hantera.
Jag tänker också att det hänger ihop med tonårsutvisningarna som du tar upp. Alltså och hur man bedömer hela den migrationspolitiska diskussion som pågår, eller rättare sagt, hur bedömer man att opinionen egentligen tycker idag? Har det skett en liksom kantring mot att vissa grupper, och är det de man är intresserad av, börjar tycka nej men nu har det gått lite för långt?
Det är ju det som, alltså det är ju det som är det intressanta. Om man tänker att Tidö ändå kommer gå till val på att så här, vi har påbörjat ett paradigmskifte, rösta på oss så att vi kan fortsätta paradigmskiftet, för annars kommer Morgan Johansson komma och riva upp det. Ja. Det är ju typ deras valstrategi om man skulle korta ner den. Ja. Om människor då känner sig, nej men vet du vad, jag tycker inte vi ska fortsätta det här paradigmskiftet för jag tycker att det har gått för långt. Då blir det ju svårt att gå till val på att det har inte gått tillräckligt långt än.
Ja.
Men kan man då lyckas lösa ut de här, alltså nu tittar man ju på den här anhörigutredningen som har kommit för att se om man kan hantera de här tonårsutvisningarna på något sätt. Om man lyckas tydliggöra att man faktiskt vill förändra den här frågan eller vill förändra den här situationen, då kanske man inte hamnar där. Samtidigt så ser vi ju att det är jättemycket. Den här frågan har ju väckt, liksom, just tonårsutvisningsfrågan har ju väckt jättemycket intern debatt i någon slags allmän bred borgerlighet, men också inom partierna. Man ser ju liksom, Johan Forssell är ute och säger att ja, men det här är viktigt och vi tittar på detta och vi ska lösa detta. Sen ser man andra moderater som sitter på Twitter och är upprörda över att medierna skriver om det här och att det överhuvudtaget kallas för tonårsutvisningar eftersom då tänker man på 13-åringar och de här är faktiskt 18 och...
Ja, jag tvivlar väl på att det är en så tung liksom, opinionskantring bland svenskarna som man nu gör gällande. Det återstår ju lite att se. Men oavsett så är det ju som du är inne på, liksom, här måste man också välja väg i sin valstrategi. Alltså ska man gå till val på att det är ett paradigmskifte och vi måste fortsätta det? Då kan man ju fråga sig, varför ska ni inte bränna av tillbakadragandet av permanenta uppehållstillstånd direkt då? Alltså vad är skälet till att inte göra det så snabbt som möjligt om ni håller på med ett paradigmskifte? Då finns det ju, alltså det talar ju lite mot huvudspåret så att säga, om man agerar på det sättet.
En kul sak är att Fredrik Kopsch, du vet, som är chefsekonom på Timbro, han kommer med en bok snart som handlar just om tonårsutvisningarna. Han var tidig med att se den här. Vi skrev ju helgen i Svenska Dagbladet om just toppforskare eller chefer på bolag som har då liksom headhuntats till Sverige,
ja.
Men vars barn blir utvisade och att det här är en jättestor snackis i liksom, expertvärlden. Ska man komma, om du ska komma till Sverige, kolla noga upp vad som gäller för dina barn och sådär.
Det är så att säga, det har blivit sådana push och pull-effekter som man inte vill ha i den här gruppen av människor.
Det är ju en grupp som regeringen särskilt har liksom, riktat in sig på. Det är ju massa ministrar som reser runt i världen för att locka högkvalificerad arbetskraft i Sverige.
Så du var tidig? Nej, men... put. Och Fredrik Kopsch var tidig på tonårsutvisningarna.
Ja, men det intressanta är liksom också att då Timbro ger ut en bok och kommer fortsätta driva på den här frågan som är, verkar vara ganska jobbig för regeringen och Moderaterna. Alltså det tycks vara en, även Timbro tycks vara en bred kyrka nu för tiden om man tänker på då Tidö 2.0-projektet och Kopsch kommande bok.
Ja, de lirar väl inte riktigt med varandra. Nu har vi inte läst Fredrik Kopschs bok, men om den heter Utvisad och handlar om tonårsutvisningar.
Han har också varit väldigt aktiv i sociala medier med sin kritik mot den här politiken. Det har ju också skrivits lite artiklar precis om att det är bråk i Timbro just om, ja men det rör väl just här, synen på SD, hur mycket ska man prata om migration?
Ja, men det verkar ju inte vara liksom lugn och ro i den breda borgerligheten. Och man undrar lite om Moderaterna i sin valstrategi har med det där. Alltså, har man rörelsen, som det heter på socialdemokratiska, sfären, som det heter på borgerligt språk, bakom sig i den här idén om att vi säger att vi genomför ett paradigmskifte, att vi har kommit halvvägs och att vi måste få nytt förtroende för att ta det hela vägen. Om folk börjar skruva på sig. Ja, det är inte en perfekt uppladdning för en valrörelse.
Nej, och jag tänker att det som den här diskussionen om enskilda fall, eller inte huruvida liksom det är rätt eller fel av medierna att ha enskilda fall, så som det finns ju en mediedebatt om det nu, men jag tror att så som de påverkar opinionen är... Migrationspolitiken har ju hela tiden motiverats med integrationsproblem, med gängkriminalitet, med liksom, vi har pratat väldigt mycket om de negativa effekterna av migrationspolitiken de senaste åren. Mm. Politikerna har gjort det, medierna har gjort det, och så plötsligt så dyker det upp en massa liksom välintegrerade unga tjejer som är gulliga och har höga ambitioner. Och då hände det också någonting. Det var inte de här vi skulle utvisa. Det är inte de här som vi har motiverat liksom, omsvängningen med. Ganska svårt att skapa ett regelverk som bara låter de snälla gulliga stanna och utvisar alla andra. Men det är ju det den här regeringen försöker göra. Det är ju det hela vandelsdiskussionen kommer ifrån.
Verkligen.
Som för övrigt liksom inte har lett till det stora bråk som man förväntade sig när det var den stora diskussionen efter Tidö slott. Där har ju Liberalerna gick ut i en debattartikel ganska nyligen på Dagens Industri av alla tidningar och skrev att de nu står bakom det här och att det är viktigt för dem. Moderaterna, som vi har pratat om tidigare, svängde ju väldigt tidigt och tyckte att det där faktiskt var en att det var bra att man införde det där.
Ja, och i slutändan så ligger väl den riktiga valstrategiska frågan för regeringspartierna ändå, att bottom line, om en valrörelse handlar om migration, så tyder historien på att det gynnar Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna mer än någon annan part. Så
jag tror verkligen att varken att Moderater eller Socialdemokraterna vill ha en valrörelse om migration.
Nej, den riktiga frågan här är väl, hur får vi bort det här? Inte nödvändigtvis från propplistan, utan från den offentliga diskussionen så fort som möjligt. Och där verkar det ju inte, att döma av hur folk agerar nu, riktigt som att någon har ett bra svar än i alla fall.
Den här podden, alltså Politiken från Svenska Dagbladet, kan man också lyssna på i Svenska Dagbladets app.
Om man inte redan gör det. Där kan man, om man är ännu mer intresserad av migrationspolitik, Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson, höra vår specialpodd om Jimmie Åkesson.
4 avsnitt finns det av den. Dessutom så kommer det ganska snart komma partiledarintervjuer i Svenska Dagbladets app som görs av våra kollegor Etsas Yusuf och Elsa Westerstad. Dessutom så väntar vi på en jättespännande dokumentär, De fyras gäng, om Jimmie Åkesson och kretsen kring honom. Och du och jag, Torbjörn, kommer ju också låta fler partiledare få breda ut sig över flera timmar.
Det är tanken. Det kommer hända mycket saker i den där appen under valåret. Så ta dig dit.
Och vissa av de här sakerna måste man ju vara prenumerant för att lyssna på. Då kan man ju använda vårt erbjudande som fortfarande gäller. Det hittar man på svd.se/maggitorbjorn.
Underbar adress.
Ja, där får man en månads gratis.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.